Radioplay.
De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några blir de större än så. Som för människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelse.
När utrikesminister Anna Lindh knivhuggs till döds 2003 är hon den andra höga politikern i vår tid som faller offer för mördare. Åklagaren Agneta Blidberg är chef för utredningen. Hon måste lyckas. Annars kommer svenskarna att tappa allt förtroende för polisen och för henne.
Välkommen till Jag var där, en podcast från Radio Play med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Ja, jag åkte till arbetet och då fick jag reda på att hon hade dött och då blev jag riktigt. Jag var tvungen att köra in vid vägkanten faktiskt, för jag tänkte att det är sorgligt. Jag har alltid tyckt om henne.
Den 10 september 2003. Klockan är 15.45. Sveriges utrikesminister Anna Lindh är nervös. Hon är en av frontfigurerna i valrörelsen där Sverige ska rösta om att bli medlem i EMU. Ett jättebeslut och folkomröstningen ska äga rum om 4 dagar. Nej-sidan leder. Anna Lindh är en av ja-sidans främsta förkämpar. Hon syns på affischer överallt och hela tiden i tv och tidningar. Folkets åsikter om att byta krona mot euro går vitt isär. Stämningen i medierna, på gator och på torgmöten är uppskruvad och bitvis hård.
Ikväll har Anna Lindh ett viktigt tv-framträdande och behöver lite nya kläder. Dessutom är hon van att promenera medan hon pratar taktik. Hon ber därför sin pressekreterare och vän Eva Frankell att följa med en stund ut på stan. De går från utrikesdepartementet till varuhuset NK. Några livvakter finns inte med. Säpo har gjort bedömningen att det inte behövs.
Butikerna för dammode ligger på första våningen i det gamla huset på Hamngatan mitt i stan. Anna Lindh och Eva Frankell går förbi Armani och de andra exklusiva märkena. Där är det för dyrt, säger Anna Lindh till sin väninna och så skrattar de tillsammans. Istället går de till Filippa K.
Medan de kollar efter kläder kommer en man snabbt fram emot utrikesministern. Något som liknar skuggboxning utbryter. Eva Frankell uppfattar situationen som hotfull och slår till mannen på armen för att stoppa honom. Det kräver sådan kraft för henne att hon biter sönder 2 tänder och river upp en knäskada.
Mannen är klädd i grå hoodie och gröna säckiga militärbyxor. Han har en marinblå Nike-keps på sig och ser sliten ut. Allt går mycket snabbt. När mannen försvunnit från platsen ser Eva Frankell sin väninna på golvet i butiken. Jag har blivit knivhuggen, säger Sveriges utrikesminister.
Anna Lindh är 46 år gammal och jurist. Men mest av allt är hon politiker och socialdemokrat sedan barnsben. När statsministern Olof Palme mördats 1986 är hon ordförande i ungdomsförbundet SSU och håller tal över honom på begravningen.
2003 har Anna Lindh varit minister i 9 år. Först miljöminister och sen 5 år utrikesminister. Hon är en ovanlig karaktär i den manligt präglade världspolitiken. Anna Lindh beskrivs som resultatinriktad, socialt skicklig, trogen sina ideal och prestigelös. Hon skrattar ofta och är beredd att sitta på obekväma tåggolv och i små skrubbar för att hinna jobba när planeringen har brustit. Hon värderar sin familj högt och försöker alltid hinna hem från de många Europaresorna till Nyköping och sin make Bo och deras 2 söner. Alla räknar med att Anna Lindh är landets nästa statsminister.
Du kommer från Grillby, är det så?
Ja, jag har flyttat väldigt mycket, men jag levde under många år. Jag var från Stockholm ursprungligen och sen så bodde jag på landet och så kom jag till en liten by utanför Grillby. Och sen bodde jag i Grillby, utanför Grillby i 10 år.
Klockan 16.14 den 10 september kommer larmsamtalet från butikspersonal på NK.
Det har blivit, någon har blivit knivhuggen på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit med en gång. En kvinna har blivit knivhuggen av en man.
Anna Lindh förs med ambulans till Karolinska sjukhuset i Solna. Ett knivstick har träffat levern. Hon har tagit emot minst 6 hugg till av den unge mannen i keps och hoodie.
Ja, jag fick ju höra det på radion. Det spreds ju att hon hade attackerats på NK.
Det här är Agneta Blidberg. Den 10 september 2003 är hon tillförordnad överåklagare i Stockholm. Ett slitigt chefsjobb med stort ansvar över åklagarmyndighetens planering och ekonomi. Ett administrativt jobb där hon nästan aldrig är i en rättssal själv.
Det är ändå så att ju mer administrativt man är, ju mer man kommer från verksamheten, den riktiga verksamheten som vi säger, så är det tristare. Alltså det är ju så.
Agneta Blidberg har saknat det praktiska jobbet som åklagare. Leda förundersökningar, fatta skarpa beslut, förbereda rättegångar och lägga fram saken i rättssalen. Nu kommer hon att få arbeta hårdare med det än hon gjort på mycket länge. Efter attacken på NK blir hon uppringd av riksåklagaren Claes Bergenstrand.
Jo, han sa det att frågan är om inte du måste gå upp och ta över det här, Agneta. Det är bara för att vara på den säkra sidan. Ja, första uppgiften jag hörde då sades ju att det var inte så allvarligt. Utan hon hade bara blivit rispad på armarna eller någonting sånt där. Det förekom inte några knivhugg eller någonting sånt där i den informationen som vi hade.
Agneta Blidberg minns att hon själv har träffat Anna Lindh.
Jag har gjort det, fast enbart i ett sammanhang där liksom inte hon och jag, vi pratades inte tillsammans. Men jag hade väldigt stor respekt för henne och har hört så mycket gott om henne. Hon läste ju juridik för länge sedan. Och jag vet att de som bodde i Uppsala och åkte med henne in till Stockholm, de var så förtjusta i henne. Det var alltså studentkompisar till mig. Och förväntade vi oss väl alla att hon skulle bli den nya statsministern. Det var väl så. Jag alltid tyckte om henne.
Agneta Blidberg tar sig till ett möte i polishuset på Kungsholmen. Brottet är antagligen bara att rubriceras som misshandel. Men nu ska hon ändå ersätta en polis som bara hunnit vara förundersökningsledare i 10 minuter. Hon tar också in åklagaren Christer Petersson som medarbetare.
Det förhördes ju personer som befann sig på NK vid Filippa K. Och där var det ju lite kaotiskt därför att man fick stänga av Filippa K. Och man hade personer som sprang och sen de som hade någonting att säga och som hade stått närmast, de tog man in i ett rum och de samtalade med varandra och såg du hur han såg ut och vad hade han för kläder och de diskuterade sånt där och det går ju inte va, för då influerar man varandra, det är så.
Bara några få personer vet vid det här laget hur allvarligt skadad utrikesministern faktiskt är. Men polisen arbetar som de brukar. Butiken på NK är avspärrad. Bland spåren finns en kniv som en person har hittat och som kommer till polisen varsamt inlindad i silkespapper. Och i en papperskorg nära varuhuset hittas en keps som liknar den som NK-mannen har haft på sig. Den är marinblå och har texten Just Do It.
Klockan 18 uttalar sig statsminister Göran Persson i tv och fördömer attacken. Det här är ett angrepp på vårt öppna samhälle, säger han. Ledare över hela världen beklagar våldsdådet.
Anna Lindh opereras i 8 timmar på Karolinska sjukhuset. Hela lagret av blod i Stockholm töms. Men klockan 05.29 dagen efter attacken förklaras utrikesministern död. Agneta Blidberg får beskedet när hon sitter i sin bil på Vallhallavägen.
Ja, jag åkte till arbetet och då fick jag reda på att hon hade dött och då blev jag riktigt... Jag var tvungen att köra in vid vägkanten faktiskt för jag tänkte, dels sorgligt och dels, jaha, vad gör vi nu?
Nu är det här en mordutredning och långt ifrån en vanlig mordutredning.
Att Agneta Blidberg blir eftertänksam är naturligt. Först Olof Palme, nu Anna Lindh. 2 mördade ministrar. Och Palmeutredningen har enligt många utvecklats till ett riktigt haveri. Ingen kunde slutgiltigt fällas för mordet. Och mängder av misstag präglade den gigantiska polisjakten där.
Som förundersökningsledare bär Agneta Blidberg nu ett tungt ansvar för att en mördare fälls och att svenskarna har kvar förtroendet för rättsapparaten. Vad tänker hon?
Ja, vad tror du att jag gjorde? Det var ju det jag tänkte, att nu får vi inte misslyckas. Och det är ju det att med i skuggan av palmutredningen så var vi tvungna att se till att det här sköttes bra.
En ny palmutredning, evighetslång, dyr och oöverskådlig, skulle köra svenskarnas förtroende i botten. Två ouppklarade mord på regeringsföreträdare skulle vara förödande. Den här gången behövs ett annat ledarskap och framför allt ett helt annat arbetssätt ändå.
Allt detta vet Agneta Blidberg allt för väl. Hon har själv varit förundersökningsledare i Palmegruppen och sett hur misstagen de första dygnen efter mordet ställde till det. Hon har därför en mycket bestämd uppfattning om hur Anna Lindh-utredningen ska drivas. Åklagare och polis ska följa den så kallade mordbibeln, en slags bruksanvisning för mordutredningar. Alla vanliga rutiner ska följas. Inga friåkningar tillåts.
Jag tror att vi alla var överens om att nu ska vi ha allting by the book. Det vill säga mordbibeln. Alltså vi ska göra på det sättet som alla gör. Och det var också så att det sågs ju ut utredningsmän som hade lång gedigen erfarenhet, bra förhörsteknik, erfarenhet av span och så vidare. Det var ju de allra bästa som anslöt. För att, ja, polisen kände ju också det, va? Vi får inte misstag. Vi får inte göra något misstag som inte sen vi kan reparera.
Brottet är exceptionellt. Men utredningsarbetet utgår från ett lika tråkigt rum som de flesta andra i polishuset i Stockholm. Det är avskalat, det har lysrör, ett stort bord och är översållat med papper.
Ja, det satte igång med en gång alltså. Det börjar komma in tips och folk ritar på whiteboard och där är det och där är det namnet och nu har vi det. Och det var liksom inget specifikt utan var ett tråkigt, lite större förhörsrum.
Strax efter klockan 9 håller statsminister Göran Persson presskonferens.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken Bo, barnen och andra närstående.
Anna Lindh har, liksom Olof Palme 1986, inte haft något livvaktsskydd vid attacken. Och Säpos eventuella ansvar för det kommer snabbt att bli en het fråga.
I jakten på en okänd gärningsman är inte motivet det första man tänker på. Så går det bara till i gamla deckare. Spår, vittnesmål, teknisk bevisning betyder mycket mer. Allt utgår från brottsplatsen. Men kan det ändå finnas något personligt i Anna Lindhs förflutna som kan leda polisen till gärningsmannen? Eller är detta ett vansinnesdåd? Och så är ju offret en utrikesminister. Kan detta vara ett politiskt mord?
Nej, inte direkt politiskt mord, men att det skulle vara politiskt färgat på något sätt. Det var vi inne på.
Varje dag klockan 15 kommer polisen att hålla presskonferens. Oavsett om det finns något nytt att säga eller inte. Men befolkningen ska hållas informerad.
Pressen minskar inte. Tvärtom. Alla reportrar har Palmemordet i bakhuvudet. Och när Agneta Blidberg ska möta medierna gör hon det i samma rum som de ökända Palme-presskonferenserna ägde rum.
Ja, den första presskonferensen tror jag var när rikspolischefen Sten Heckscher hade sammankallat och alla som var med skulle vara med. Det här var i sal 200 som hade varit föremål för många presskonferenser i Palmeutredningen. Så det kändes lite bizarrt att sitta där. Det är samma gardiner som var på Palmeutredningen. Och många journalisterna som sitter där framme var med även på Palmeutredningen och var med på presskonferensen.
Trycket på Agneta Blidberg är mycket starkt. Hennes kollega, polisen Leif Jennekvist, chef för länskriminalen i Stockholm, beskriver henne så här i sin bok Mordet på Anna Lindh.
Agneta, som annars alltid var glad och lite uppspelt, var nu blek och tystlåten.
Jennekvist skriver att det kändes som om allmänheten och framförallt reportrarna utgick ifrån att utredningen skulle haverera.
Ja, för varje dag som gick har vi inte hade någon misstänkt eller, och de kunde inte veta vad vi visste eller inte visste, men det här tar lång tid och det hände ju ingenting, ungefär så var väl det de tyckte.
Agneta Blidbergs liv de kommande dygnen blir intensiva. Hon kommer till polishuset klockan 8 på morgonen och lämnar inte förrän klockan 8 på kvällen i taxi. Förutom att jobba och sova går hon knappt ut. Uppgiften är viktigare.
Det praktiska spaningsarbetet är polisens sak. Agneta Blidberg är där för att hålla sig informerad om läget och fatta mängder av formella beslut om husransakningar och annat.
Nej, jag är lugn. Alltså jag tyckte det var, vad ska jag säga, alltså det här var en uppgift att ta sig an, va? Och det skulle vi sköta. Det var ju den känslan man hade egentligen. Ja, under de första veckan var det ju mycket som givetvis präglade det, va? Det fanns inte så mycket mer än att det gällde att sova och upp och sova och upp.
Varuhuset NK har gott om övervakningskameror på alla våningsplan. Och nu blir bilderna från dem det viktigaste spåret. Där syns en man i keps, hoodie och säckiga byxor som passar in på signalementet av gärningsmannen.
Det var ju så tydligt att det här var en person, var så tydligt för oss som liksom inte var en normal besökare av NK en eftermiddag och skulle handla någonting, utan för oss var det att han gick och letade efter någonting.
Det är ett hett spår. Poliser över hela landet får kopior av fotorna och hitta NK-man. På hans keps finns också DNA som skulle kunna binda en person till platsen. Och den upphittade morakniven visar sig vara mordvapnet. Den har DNA-spår från utrikesministern och från en annan person, sannolikt mördaren.
Men nu händer något som försvårar Agneta Blidbergs arbete. Fotorna läcker till medierna. Inte minst kvällstidningarna går ut hårt. Det här blir ett stort problem för utredarna. För om många människor ser fotorna är det svårt att bedöma deras vittnesmål. Är det här mannen de har sett på NK? Eller låter de sig lura av bilderna av honom? Agneta Blidberg har lätt att hålla sig för skratt.
Ja, det var inte kul. Jag kan väl säga så här, det var ena gången jag blev irriterad under utredningens gång. Det var när bilder hade läckt ut och förhör hade läckt ut, för att vi var så noga. Nu har jag i efterhand förstått att den här bilden delgavs ju så väldigt många, så det är klart att man förstod att den skulle komma ut.
Polisen har inget annat val än att gå ut till alla svenskar och säga: vi är intresserade av den här mannen och behöver hjälp. Vem är han och var finns han?
Nej, det är ju bara att acceptera. Det som hände var väl att det var vissa vittnen som ringde till och med upp till polisen och sa att: kan ni inte komma och förhöra mig nu innan jag har hört av min man att det finns en bild på den som ni misstänker, och jag vill att ni förhör mig innan jag ser den bilden. Så att vi satte igång med så många förhör vi kunde samma dag som den här bilden var ute.
Det strömmar in information. Svenskarna vill göra vad de kan för att mördaren ska gripas. Men alla tips blir inte bra spår. Vissa hör av sig och påpekar att NK-mannen är lik kronprinsessans pojkvän Daniel Westling, idag prins Daniel. Och även barn engagerar sig i jakten. Viktor, 6 år, skriver så här till polisen:
sätt ut mat som mördaren gillar. Sätt fast en gummisnodd mellan två träd. Då snubblar han på ett träd och gör illa benet så att ni kan ta honom.
Vi hade ju en inne som hade helskägg och sådär. Jag menar, hon kunde man avfärda med en gång.
De pixliga stillbilderna från NKs kameror leder till att en man ringas in. Det kommer så många tips om honom att Agneta Blidberg inte kan bortse från dem. Medierna publicerar inte hans namn, men han blir känd som 35-åringen.
Och då hörde folk i hans omgivning av sig och sa att det här är han. Vi känner igen, och han brukar ha sån, och han har ungefär så långt hår. Och jag undrar om inte det var någon av hans föräldrar till och med som kände igen sin egen son. Va?
35-åringen är känd från stekiga Stureplanskretsar. Han har dömts för bedrägerier. Han använde falska kontokort och fejkade identiteter. Och han har beskrivits som våldsam.
Ja, vi gör en massa husrannsakningar därför att han hade bott på så oändligt många ställen. Va? Och använt datorer, en här och en där. Va?
35-åringen är Agneta Blidbergs och polisernas hetaste spår i mördarjakten. Men han lever under radarn och är svår att hitta. Först när tidningen Expressen upptäcker honom i närheten av Råsunda stadion i Solna i samband med en fotbollsmatch så kan polisen gripa honom.
Det är den 16 september. Anna Lind har varit död i 5 dagar. 35-åringen är lik personen på övervakningsbilderna och häktas. Medieuppbådet är hysteriskt. Det här kan vara ministerns mördare. Men misstankarna är inte de starkaste. Är det verkligen han som varit på NK?
Ja, det var inte kanske så likt. I varje fall inte så som han såg ut då. Nu var det några dagar sedan. Men han var lik. Det var han. Jag vet att några poliserna var där uppe och kom ner igen och sa att det här är väl tveksamt.
35-åringen förhörs. Och i det massiva trycket från medierna läcker det ut uppgifter som sägs i förhörsrummet. Trots att bara några få av Agneta Blidbergs poliskollegor känner till dem. Det gör henne arg.
Ja, det är jag. Därför att det är en lojalitet mot utredningen. Det var inte bra. Jag sa nog en välvalda ord till någon där. Men också det togs inte upp så bra.
I häktet sitter 35-åringen och ler mot poliserna. Han är inte det minsta orolig eftersom han vet att han är oskyldig.
Ja, det var ju så här, vilket jag tror är väldigt viktigt när man har såna här stora utredningar. Att även om man har någon och man inte har någon bevisning som är så där väldigt stark, vilket vi inte hade annat än att någon kan känna igen honom på ett foto. Så ska man ju inte lägga av alla andra tips, utan vi hade ju fortfarande tips. Vi tog inte in någon, för det kan man inte göra. Man kan inte ha 2 stycken som sitter där. Men man undersökte andra spår.
Agneta Blidberg och polisutredarna släpper inte. Alla tips analyseras. Mordbibeln följs. Inga missar tillåts. Och nu börjar det också komma tips om en annan man.
Han hette Micke. Ja, sen var det ju besynnerligt att han faktiskt hade varit inne på polisstation någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var och han hade fått gå därifrån för att han ville ha hjälp. Han sökte ju hjälp, han mådde ju väldigt dåligt psykiskt.
Mannen som kallas Micke bor i södra Stockholm. Nu börjar polisen spana på honom.
Och det var en ordentlig spaning. Man har ju kontinuerlig kontroll över den bostad som vederbörande, som vi tror att han bor i. Va? Vi visste ju inte och uppsikt över det. Och man får ju möjlighet att vara på ställen som man kanske inte hade kommit till innan. Så jag tror det var en tandläkarpraktik som man hade och satt och tittade in i lägenheten. Och man hade kontinuerlig spaning med bilar med olika märken som inte skulle synas. Och, ja, man hade kontroll på familjen, man såg mamman och man såg någon annan person som var systern förmodar jag. Och även en äldre man som man då förmodade var pappan.
Och någon är ute, det är väl mer Lysella som är ute och gör korstecken på utanför lägenheten?
Ja, det är mamman. Ja. Är ute och flera gånger och ber och sådär.
Utredningen börjar nu bli mycket stor. Poliser som varit utredare i 30 år sätts på uppgifter långt under deras nivå. Som att intervjua vittnen på NK. Spaningarna drar övertid och ingen vill såklart gå hem. Agneta Blidberg är otroligt noggrann. Anna Linds mördare ska hittas och fällas. Hade det lagt så mycket resurser om det inte handlat om en utrikesminister?
Det är möjligt att vi inte hade gjort. Vi hade ju mycket mer bevisning än vad vi behövde ha egentligen. Jag menar, varenda fiber var ju genomsökt och det hade vi inte behövt göra, men vi gjorde allt bara för att det inte skulle vara någonting. Och det har varit mitt signum nästan alltid när jag varit med om förundersökningar.
Sp- Spanarna registrerar allt som den misstänkte Micke och hans familj gör. Allt eftersom timmarna och dagarna går är det mindre och mindre som pekar mot 35-åringen i häktet och mer som pekar mot Micke. Men Agneta Blidberg är fortfarande osäker.
Det kändes udda på något vis, för att även om det var en våldsverkare, så att angripa utrikesministern, man förstår inte riktigt varför. Sen kom det ju fram till att han hette inte Micke bara, utan han hette Mihajlović, att han var från Jugoslavien. Och...
Mihajlović, ja. Micke är Mihajlo Mihajlović. En 24-åring med rötterna i det som idag är Serbien. Han är arbetslös och dömd för att ha knivhuggit sin egen pappa. Och han har haft kontakt med psykiatrin i flera år.
Agneta Blidberg befinner sig i ett svårt läge. 35-åringen kan inte sitta i häktet länge till. Hans DNA finns inte på Nike-kepsen. Agneta Blidberg vill därför DNA-testa Mihajlo Mihajlović. Två personer kan inte sitta häktade för samma brott om de inte haft med varandra att göra. Men spanarna vid lägenheten i södra Stockholm får därför ett uppdrag.
I spaningen ingick ju att om han skulle komma ut och hade ätit någonting eller någonting sånt där. Vi fick ju tips på att han hade klippt håret och sådär, va? Och vi var letade efter hårtussar som hade, ja, en massa saker för att få hans DNA. Och så fick vi inte det någonstans.
Agneta Blidberg fattar nu ett mycket ovanligt beslut. För att få tag på DNA från Mihajlo Mihajlović gör polisen husrannsakan på Huddinge sjukhus. Där lagras nämligen arvsmassa från nästan alla svenskar födda efter 1975 i det så kallade PKU-registret. Genproven finns där i forskningssyfte, inte för att binda människor vid brott. Men nu ska Mihajlo Mihajlovics DNA stämmas av mot DNA på NK-mannens blå keps. Det är överklagare Blidbergs plan.
Ska polisen kunna kolla av vem som helst mot DNA-banken på Huddinge sjukhus när de misstänker någon för brott? Eller bara vid mycket uppmärksammade mordfall? Frågor väcks om rättssäkerhet och integritet.
Hade detta skett om det inte hade varit Anna Lind som hade varit offret?
Jag vet inte, det är en teoretisk fråga. Jag vet inte.
Har du någonsin fattat ett sånt?
Nej, det har jag inte. Men polisen hade gjort det.
Agneta Blidbergs beslut ska senare bli mycket omdiskuterat.
Nej, men jag hade lite samtal fram och tillbaka om det här. Och med både den ena och den andra. Men stod väl på mig och sa att vi gör så.
Justitieombudsmannen JO tar senare upp Agneta Blidbergs beslut och prickar henne. Vad tycker hon idag? Gjorde hon rätt?
Ja, jag ångrar inte det. Men nu ska man inte göra om det, för nu vet man ju att det inte är rätt. Va? Men vid den tidpunkten så var det ingen som hade motsatt det om man hade gjort det tidigare. Alltså, jag gjorde det. Jag gjorde det ju inte på det viset att det här är olagligt, jag gör det i alla fall. Va? Utan jag trodde att man kunde göra det helt enkelt. Va?
Huddinge sjukhus lämnar ut DNA-provet. Som flygs med helikopter till statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping för analys. Teknikerna arbetar mycket snabbt. Och redan vid 9-tiden morgonen efter finns ett resultat.
Vi sitter där och går igenom och väntar. Och sen kommer det tidigt på morgonen vid 9.35.
Det är den 24 september. Anna Lind har varit död i 13 dygn. En minnesstund har hållits för henne och det är som om hela Sverige har sörjt med hennes familj. Hundratals artiklar och tv-inslag har gjorts om mördarjakten.
Så kommer telefonsamtalet och Christer Nilsson, som han heter, han sträcker upp handen så där med knytnäven. Och vi alla skrek, ja! Det var liksom, vilken lättnad det var. Vi var så tillfredsställda att vi hade... Det här är ju ett ordentligt bevis, va, DNA.
Alla i rummet jublar. Anna Lindmordet blev ingen palmutredning. Mihajlo Mihajlović kan bindas till brottet med teknisk bevisning. Agneta Blidberg och hennes kollegor har med största säkerhet hittat gärningsmannen.
Omedelbart fattar jag beslut om att den här 35-åringen ska släppas. Och det gjorde jag innan jag anhöll Mihajlović i hans utevaro.
Formaliteter. Klockan 9.35 släpps 35-åringen ur häktet och får hjälp att ta sig från polishuset utan att journalister ska komma åt honom. 2 minuter senare anhålls Mijailo Mijailovic i sin frånvaro. Därmed kan han gripas. Nationella insatsstyrkan, landets elitgrupp bland poliser som ska ta hand om högrisksituationer, griper Mijailovic i Tullinge. De lyfter av dörren och rusar in i lägenheten där 3 personer befinner sig.
Mijailo Mijailovic förs till häktet på Kungsholmen i Stockholm. Han verkar förvirrad. Han säger att han heter Tom Cruise. Sen vill han istället ha Tom Cruise som advokat. Därefter är Tom Cruise plötsligt hans bror. Samtidigt som Mijailo Mijailovic grips har ett laboratorium i Storbritannien kommit fram till att hans DNA finns på mordkniven. Ett ännu starkare bevis än kepsprov.
Nu ska Leif Jennerqvist och Agneta Blidberg hålla en ny presskonferens. De sitter inne på en historisk nyhet som ingen reporter känner till. Ingenting har läckt ut den här gången.
Och vi gick inte igenom någonting, vi bara gick ner. Vad ska du säga, sa han. Ja, jag kommer säga tala om mina beslut, bara. Jag tror det räcker. Okej. Då lämnar jag ordet till dig, jag gör det, sa jag. Så gick vi.
Ödets ironi gör att de återigen befinner sig i sal 200. Rummet där misslyckanden i Palmespaningen har meddelats. Och där journalister öppet visat sitt missnöje över polisens sätt att sköta sitt jobb.
Och så börjar Jennerqvist och säger att...
Vi har arbetat med flera parallella spår och alternativa gärningsmän. Och det har lett fram till det som nu Agneta Blidberg ska informera om.
Tack så mycket. Och så stoppade jag upp lite grann så där. Och så såg jag journalisterna. Den person som i fredags blev häktad som påskälig misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lindh på NK den 10 september har idag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen.
Man var liksom så, nu sätter det igång. Va? Jaha, det gick inte den här gången. Det är precis som det var med Palme, med också någon 35-åring eller vad jag kommer ihåg.
Ja, och de började prata och prata. Men när de hade liksom ojat sig här och suckat så sa jag...
Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord.
Och jag kände en viss tillfredsställelse, kan jag säga, faktiskt. Där jag då visste, hade det här DNA-provet i bakgrunden också. Va? Så att jag visste att vi var rätt ute.
Nu fortsätter det metodiska arbetet inför rättegången som ska komma. Bevisningen mot Mijailo Mijailovic stärks. Anna Linds blod finns på hans byxor. Andra kläder har han försökt bränna. Dessutom har han erkänt mordet för sin mamma.
Men varför dödade han Anna Lindh? Själv vägrar han prata om motivet. Trots DNA-bevisningen erkänner han inte mordet överhuvudtaget.
För Agneta Blidberg går utredningen in i en mindre hektisk fas. Men den liknar ändå inget annat som hon arbetat med. I åklagarkretsar har hon länge varit ett tungt namn. Men nu blir hon en offentlig person. En kändis. Det skrivs till och med artiklar om att hon arbetat som flygvärdinna och gillar att plocka svamp.
Medierna försöker bygga upp rättegången till en fight mellan henne och Mijailo Mijailovics försvarare, stjärnadvokaten Peter Altin. Trots att det inte finns någon fientlighet dem emellan.
Vem kommer att vinna? Det står 1-0 till Peter Altin ungefär. Jag brydde mig inte så mycket om det.
Vintern 2003 sitter hon i köket i sin sommarstuga för att välja ut vilka av de 15-20 vittnena från NK som ska höras i rättssalen. Då ringer telefonen.
Jo, jag tror det var Peter Altin som ringde och sa att Mijailovic ville att man skulle hålla ett förhör med honom. Och då slog jag igen förundersökningen och så sa jag att jag kommer upp, för då förstod jag vad det var. Att han skulle erkänna på något sätt.
Det blir nu ett nytt förhör. För första gången medverkar Agneta Blidberg själv. Mijailo Mijailovic verkar förvirrad, men erkänner att han är mördaren. Det gör rättegången i Stockholms tingsrätt enklare. Men det är ändå en stor kraftansträngning och fullsatt i rättssalen. När den inledande rampfebern har gått över efter några minuter är Agneta Blidberg lugn.
Hon och kollegan Christer Petersson delar på arbetsuppgifterna. Sakframställan som beskriver vad som har hänt. Delen där all DNA-bevisning ska läggas fram. Och så vittnesförhören. Förhandlingen i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt är trots allt lugn. Rättegången är odramatisk, nästan tråkig. Precis som det brukar vara i svenska rättssalar.
Du bor tydligen tillsammans med din mor i Tullinge.
Ja.
Bor andra personer i den bostaden?
Ja, min pappa och min syster.
Mm. Har du gjort dig skyldig till brott mot någon av dem tidigare?
Ja, mot min pappa.
Din pappa?
Ja.
Och vad är det för brott du har gjort dig skyldig mot honom?
Jag knivskar honom. Mm.
Att Mihailo Mihailovic är mördaren råder det inget tvivel om. Men en fråga återstår som kan göra stor skillnad för straffet. Varför mördade han utrikesministern?
Mihailo Mihailovic har en lång historik av psykisk sjukdom bakom sig. Och han har hela tiden hävdat att han hört inre röster som uppmanat honom att mörda Anna Lindh. Och om Mihailovic lider av allvarlig psykisk störning ska han enligt lagen dömas till vård istället för livstidsfängelse.
Agneta Blidberg är skeptisk.
Därför att jag läste de yttrandena som var. Va? Alltså, jag trodde att han var ute just efter Anna Lindh och att han hade sett henne och irriterade sig på henne. Och jag trodde att det låg lite mer personligt.
Vad gjorde han för intryck?
Ja, jag vet inte.
Tingsrätten dömer Mihailo Mihailovic till livstidsfängelse i mars 2004. Han överklagar. I juli ändrar Svea hovrätt domen. Mihailo Mihailovic ska istället få rättspsykiatrisk vård.
Ja, gick de på det? Det var väl så vi tänkte också när han blev dömd till rättspsykiatrisk vård i hovrätten. Att bli besviken eller något sånt där går väl inte att bli, tycker jag. Va? Så det här är vad domstolen har kommit fram till. Att de tror att han är så psykiskt sjuk att han ska ha rättspsykiatrisk vård. Va?
Högsta domstolen, som tar upp bara en bråkdel av de mål som överklagas. Men Anna Lindh-mordet hamnar där. Några av landets högsta jurister avgör om Mihailovic är psykiskt sjuk nog för att dömas till vård. Men i december 2004 faller den sista slutgiltiga domen, livstidsfängelse.
Och det var bra. Så, nu har vi kommit rätt.
Men historien är faktiskt inte slut i och med det. 7 år senare talar Mihailo Mihailovic oväntat med tidningen Expressen. Han säger att han tror att han kommer att hamna i helvetet för sitt våldsdåd. Och erkänner för första gången att det han sagt tidigare om rösterna som fick honom att mörda en ren lögn.
Jag svamlade för att få rättspsykiatrisk vård. Allt var påhittat. Jag hörde inte röster. Det var bara ruffel och båg. Jag vet inte vad det är för domstol och läkare att du i Sverige 2004 kan säga jag hörde röster när jag begick brottet och de går på det.
Ja, så säger Mihailo Mihailovic i intervjun med Expressen.
Agneta Blidbergs jobb är över. Hon lyckades med uppdraget. Folks förtroende för henne, rättssystemet och polisen är intakt. Våldsbrottet gjorde att 2 barn förlorade sin mamma. Fallet är enbart tragiskt.
Ja, jag tycker det är en stackare faktiskt. Han har ju inte haft det lätt i sitt liv. Och då blev det så här. Och det är alltid tragiskt. Jag menar, det finns alltid orsaker till varför man beter sig. Och i det här fallet var det ju synd att man inte kunde fånga upp honom innan.
Vad hade hänt med allmänhetens förtroende för polis och åklagare om Anna Lindh inte hade klarats upp?
Ja, vad tror du? Det är klart att det hade varit förfärligt.
Idag har Mihailo Mihailovic passerat 40. Han har avsagt sig sitt svenska medborgarskap och har bett om att få sitta av sitt straff i Serbien, vilket han hittills nekats.
Agneta Blidberg är pensionär sedan 10 år tillbaka. Men ibland möter hon människor som känner igen henne från tiden kring ministermordet.
Jag blir ibland konfunderad över vilken genomslagskraft det har att man har varit en offentlig person på det sättet. Va? För det är så många som känner mig, eller som inte känner mig, som säger dig har jag träffat, men vi har aldrig träffats, men de har sett mig på TV.
Agneta Blidberg var åklagare i 31 år. Mordet på Anna Lind är det överlägset mest omskrivna i hennes arbetsliv.
Ja, jag lägger inte så mycket känslor i det eller sådär. Jag bara är en löjd. Jag tycker det är väldigt behagligt faktiskt att gå i pension och inte ha något sånt där mål som gnager, eller att man hittar att man har gjort fel eller sådär, och så är man pensionär och så kan man inte göra någonting åt det, man har ingen plattform. Därför tänker jag att det är skönt att gå i pension och veta att man har gjort ett bra jobb och därmed basta. Mer än så tänker jag inte på det.
Du har hört Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar. Misslyckade affärer, misslyckade brott och misslyckade makthavare. Normalt kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Och gör du också podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna podden och prenumerera på den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa gärna om andra stora svenska nyhetshändelser som vi kan göra podd om till jagvardag@bplus.se.
I avsnittet har du hört klipp från Sveriges Televisions program På tur man hand för 1999. Från SVT-dokumentären Mordet på Anna Lind och från inslag ur TV4-nyheterna.